If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, ska jag säga någonting eller?
Nej. Ja, det rullar ja. Igång där.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Den här veckan sitter jag med en bok i min hand som jag läst som heter Svenskar, hur vi är och varför. Jag säger välkommen till författaren Gillis Herlitz.
Tack så mycket, tack.
Jag ska säga det att man kan både lyssna som podd eller titta på YouTube på avsnittet numera. Jag tänkte att vi kan börja med dig. Ja. Jag får presentera dig. Vem är du?
Ja, jag är etnolog och antropolog. Jag skrev en doktorsavhandling i etnologi, men jag har också forskat mycket inom ämnet kulturantropologi. Det är min utbildningsbakgrund och sen så har jag jobbat för SIDA, UD och FN bland annat utomlands i många år i Afrika och i Asien. I Afrika i första hand men också en del i Asien.
Nu kom ni på bakgrund. Sverige då? Eller på svenska?
Ja, det var ju självklart när jag reste ut första gången då jobbade jag i Kenya. Då var jag uppfylld, alltså jag jobbade för SIDA. Och då var jag uppfylld av det som antropologer är uppfyllda av, nämligen att titta på andra och se hur de är och varför gör de så. Och, så här. Och det är oerhört lärorikt och intressant. Men till slut, efter att ha bott där några år, så började jag reflektera över att det är ju faktiskt inte bara en part i ett möte. Det finns ju en part till, nämligen jag själv. Mm. Så man kan liksom inte lägga alla sina reaktioner i en förklaring på vad en annan människa gör. Man måste ju också blicka inåt i sig själv lite grann och se vad är det som gör att jag reagerar på det här överhuvudtaget? Vad är det som gör att jag noterar det här som säreget och egendomligt? Jo, det måste alltså återspegla någonting som jag har i min egen bakgrund och då började jag intressera mig mer för svensk kulturhistoria. Då blev det mera etnologi efter det. Men den här boken, det är ett rent beställningsjobb från början nästan. Första utgåvan kom ju 91. Jag var ute och föreläste hemskt mycket om kulturmöten, kulturfrågor och så. Och jag träffade många som hade invandrat till Sverige. Som sa att du måste skriva någonting om det svenska samhället och svensk kultur. Och det kan vi ju diskutera sen vad det är. Men så såg önskemålet ut. Så vi förstår lite grann av den här underliga världen vi möter. Så det var ett huvudskäl till att det fanns många som hade invandrat som ville förstå lite mer. Och sen så ett annat huvudskäl var att jag ville göra tydligt för svenskar. Att det är inte en exotisk och egendomlig kultur som möter oss som är normala. Vi är faktiskt också kulturbundna. Mm. Och vi har våra egendomligheter. Och så det var två drivkrafter och boken har ju sedan översatts till en lång rad olika språk, vilket har varit glädjande.
Och det här är, hur många versioner har den släppt? Det här det som jag har läst kom 2000-talet.
Ja, just det. Jag tror att det är andra, möjligtvis tredje upplagan. Jag har skrivit många andra böcker i de där sammanhangen och det har kommit i olika.
Så jag tänker att idag ska vi dels prata om svenska, men sen också vad som har hänt. Det har hänt ganska mycket också sen dess.
Sannerligen.
Som är högaktuellt.
Ja,
då.
Verkligen.
Men det är intressant det du nämner just det här med att man tänker ju, och jag tror att man ganska vanligt att vi tänker att vi är normala. Vi är svenskarna som är moderna och normala. Och alla andra kan liksom lära sig lite grann om oss kanske.
Ja, just precis. Vi är ett rättesnöre för det goda samhället och den goda människan. På något sätt. Och vi klagar inte på Sverige och det svenska. Vi har uppnått rätt mycket. Men jag skulle säga att om vi tittar internationellt, då är det vi som är lite egendomliga. Faktiskt.
På många sätt.
På många sätt, ja. Det betyder inte att det är dåligt eller bra. Det betyder att det är annorlunda.
Ja. Vad tänker du på då? Att vi, hur mycket sätt är vi egendomliga?
Ja, jag tänker nog i första hand på det här som jag har med i den här boken. Vårt resonemang kring, eller vår uppfattning kring staten. Vi har ju en lång politisk tradition, eller alltså relativt sett om du tittar internationellt, av fria val och demokrati. Och vi har lärt oss att lita på vår demokrati. Vi kan tillsätta och avsätta politiska ledare. Och det där har så småningom lett till, eftersom vi har denna nära, direkta och genomskinliga typ av demokrati som vi har, så har det också lett till att vi mer än i många andra länder har lärt oss att lita på staten. Alltså att staten är god. Alltså inom sitt, tänkte god inom citationstecken, för det är många som rynkar på näsan och sådär. Men vid en internationell jämförelse tror jag inte det råder någon som helst tvekan om annat än att vi i Sverige har en mycket nära och förtroendefull relation mellan medborgare och myndigheter. Och det leder till en lång rad olika beteenden i samhället. Det är från staten vi hämtar trygghet, och händer det någonting på stan, då är det staten som ska göra. Eller om barn inte uppfostrar eller inte bär sig åt som de ska, då är det skolan, det vill säga myndigheternas förlängning. Det är hos myndigheter väldigt mycket ligger. Och det är en självklar tankestruktur hos oss. En tankefigur. Medan där, om du tittar exempelvis på flyktingar, om vi tar flyktingar som är en del av de som befinner sig i Sverige, så har man ju haft per definition en helt annan relation till staten.
Än staten där som, de kommer ifrån.
Ja, visst. Om staten var god och förmådde skydda mig, ja, då kan man ju faktiskt börja ifrågasätta flyktingskälen. Mm. Nej, i de större delen av världen, skulle jag säga, i sannoliken och i synnerligen i de länder varifrån det kommer många flyktingar, så är ju staten tvärtom en fiende. Mm. Som har byråkrati och tjänstemän som kontrollerar, bestraffar och suger ut människor. Och den där inställningen byter man inte bara för att man landar på Arlanda. Det tar lite tid att förstå statens roll i det svenska samhället. Det har nämligen skapat en viss lydighet.
Ja, men precis. Jag tänker att det är väl också en växelverkan mot att vi det är då, att man inte har korruption, att man, alltså, det är ett kontrakt, vi förväntar oss också en massa saker.
Exakt.
Och vi kan rösta bort, och vi har röstat bort. Det är ingen liksom fusk med valen eller diktatur. Nej. Det, det är ju ge och ta också.
Det är bra att du säger det, att du använder ordet kontrakt, för det är precis vad det är. Det är precis vad det är, och det betyder ju i sin tur att om staten börjar svikta i sin del av kontraktet, nämligen skära ner på service, pensionerna blir inte tillräckliga eller vad det kan handla om, då är det ju svårt att tro att medborgarna ska hålla sin del av kontraktet. Mm. Så alltså det är lite grann en utmanande tid just nu när statens roll faktiskt håller på att förändras i Sverige.
Ja, du tycker den gör det? Alltså, ja, i så pass stor omfattning?
Ja, inte ännu kanske, men den förändras. Den är på väg mot en förändring. Inte så att staten skulle bli en fiende, dit är det ju oerhört långt. Utan snarare att staten är inte riktigt att lita på när det gäller upprätthållandet av kontraktet.
Mm.
Och då finns det ju risk att andra krafter tar vid.
Mm.
Får jag göra en utvikning?
Ja, prova.
Ja, du kan ju stryka det sen. Ja, om du tittar, den italienska maffian. Man kan fråga sig, hur kommer det sig att den kan leva vidare och frodas? Det finns säkert många olika skäl till detta, men jag tror att ett bidragande skäl är att i Italien har man sedan andra världskriget haft, vad är det, 65 olika regeringar. Och det är en grundförutsättning för organiserad brottslighet. Det är den svaga staten, den splittrade staten, staten som inte når ut. Och det fanns, i historien finns det ju bara en epok då man i Italien har kunnat kontrollera, till och med minska maffians inflytande, och det var under Mussolini. Alltså, jag har inte ett ord till godo för Mussolini, men det var den starka kontrollerande staten. Du såg precis vad som hände i östblocket när sovjetstaten föll. Bland det första som utvecklar sig är organiserade ligor och brottslighet. Det är en konsekvens. En annan konsekvens är sån här medborgargarden och allt möjligt. Jag säger inte att det håller på att komma, men det ligger i farans riktning.
Mm, du vill ju en sorts jämvikt.
Ja, exakt, exakt. Mm. Ja.
Så det är, om vi backar till frågan, det är något som är typiskt svenskt, att vi har en godast, vi ser på det.
Ja, alltså jag vill ju omedelbart säga bara, Fredrik, när det är så många som använder det där typiskt svenskt.
Mm.
Det betyder ju inte ett ögonblick att det bara är i Sverige.
Nej.
Utan, men bland annat i Sverige. Vi kan iaktta det i Sverige.
Och det har ju med det historia, det har ju byggts upp under lång tid då.
Att vi
litar och sådär. Ja, ja. Och sen, du nämner också det socialdemokratiska någonstans. Ja, ja. Att vi har haft det styret. Hur har det...
Har du läst någonting av Svetlana Alexievich, den belarusiska Nobelpristagarinnan i litteratur för några år sedan? Hon är journalist och hon baserar sina böcker på intervjuer, strålande litteratur. Hon talar vid ett tillfälle där, som jag har läst, om Homo Sovieticus, den sovjetiska människan. Hon menar alltså att den politiska doktrinen var så stark under sovjetregimen så att den åt sig in i människors egna värdemodeller. Och jag menar alltså att vi kan inte blunda för det faktum att vi har haft socialdemokratiska regeringar i Sverige i 60-70 år. Det säger någonting när Marita Ulfskog, känd socialdemokrat, sa i ett val på 90-talet när borgerligheten tog makten. Så sa hon, det känns som en statskupp.
Mm.
Alltså, vi är vana att ha socialdemokrater i makten. Och socialdemokraterna är också vana att ha makt. Och vara största parti och allt möjligt sånt där. Så att jag tror att jag skriver i boken någonstans, och det är lite raljerande, att i stort sett i varenda vuxen svensk finns det en liten socialdemokrat. Oavsett vad vi röstar på så är vi fostrade i det här.
Och vad är det du menar i det begreppet?
Ja, allt möjligt. Att vi tycker det är självklart att vi ska betala skatt exempelvis. Till och med ganska höga skatter. Sen kan vi diskutera nivåerna. Men alla är rörande överens om det korrekta i skattesystem. Att vi har ett skatter att betala.
Mm.
Och att de som tjänar mest ska betala mest. Det är ju långt ifrån en självklarhet över hela världen. Att man ser det på det sättet. Vi är fostrade i socialdemokratiska tankar om jämlikhet, exempelvis. Och det är inte bara socialdemokraterna, men socialdemokraterna har varit starka på den punkten. För att ta några bara, därför att det här har ju genomsyrat studieplaner i förskola, skola och högskola och allting.
Mm.
Så att det, jag menar, det är bara, jag talar, säger inte att det är bra eller dåligt, jag menar inte att det är som ett politiskt uttalande, men det är en självklarhet.
Och också att det ingår väl också det här med att man tar hand om dem, man hjälper dem
som absolut, de svaga. Absolut, det är fullkomlig självklarhet.
Det är en del, och det har
även
också...
de som man inte är släkt med, även de som man inte känner.
Mm.
Det är självklart att jag ska bidra till rullstolar i Piteå.
Precis, men samtidigt då vi betalar skatt, men vi förväntar oss också
just
då,
det här det kontraktet. Det är ju en del av kontraktet.
Ja, och en del som du beskriver som jag tycker är spännande är ju också att vi, det som har blivit en del av svensken då, att när vi har betalat då förväntar vi oss också att staten hjälper till att ta hand om unga och gamla.
Just precis.
Så att, så att vi så ja. Lite grann skjuter ifrån oss.
Jaha.
Hur skulle du säga att det är uppbyggt?
Ja, det är uppbyggt just kring det här kontraktsförhållandet. Individen betalar skatt till staten. Staten fördelar pengarna till olika myndigheter och organisationer som sen fördelar dem tillbaka till individen när de behöver dem. Och det är vårt kontrakt. Och det må vara äldreomsorg, utbildningsbidrag och det må vara bostadsbidrag och försörjningsstöd, vad som helst. Och när det är den struktur på vilken vi baserar vår trygghet i det här landet, just på det här kontraktet, då betyder det också att man måste ladda den moralen av skatteinbetalning starkt positivt. Man måste. Och det genomsyrar socialterapi, det genomsyrar barnuppfostran. Att man ska göra rätt för sig, inte ligga andra till last. Du måste dra ditt strå till stacken, sådana uttryck.
Just det, ingår i hela
det,
den här...
Det är kontraktsystemet.
Ja, just det. Ja, just det. Ja,
precis. Utan en sån moral så skulle det systemet inte kunna bestå.
Nej, det är ett resultat egentligen.
Ja, och sen får man betala ett pris för den... tron på att människor genomför det här. Alltså en liberal lagstiftning. Får man vara beredd att betala priset att det finns en och annan som missbrukar.
Då kommer fuska.
Ja, men om det blir för många. Då måste systemet ses över igen. För då fungerar tydligen inte den här moraliska uppfostran. Eller vad du vill kalla det. Fostran.
Mm. Och ur det här då, för det är ju mycket som hålls sant, som heter det, har vet du, samband med varandra,
ja,
så att säga.
Det
sitter ihop så. Men en stor, ganska viktig pusselbit är ju individualism.
Ja, det är riktigt. Alltså i Sverige har vi en mycket egendomlig kombination av individualism och kollektivism. Det kollektiva som är en del av det socialdemokratiska, helt enkelt. Och det individualistiska som är en konsekvens av industrialisering och modernisering. Det är alltså... Individualism är en av drivkrafterna, en av motorerna i moderniseringen. Nämligen att människor tar hand om sitt och tar ansvar och allt möjligt sådär. Sen har det exploderat i den postmoderna tiden till någonting ytterligare. Men det har sin grund i detta. I industrialisering och moderniseringen.
Som innebar?
Ja, den innebar att människor började arbeta på ett annat sätt. Man övergav landsbygden. Under 1800-talet har du en sällan eller aldrig skådad flykt från landsbygden in till städerna. Och i städerna bildades det slum och så. Men om du tar år 1900, exempelvis Nathan Söderblom, sedermera ärkebiskop i Sverige, höll ett tal till Uppsala studenter år 1900. Och han lyfte fram två nyckelfaktorer, frihet och utveckling. Det var mycket friheter på gång. Så det var tryckfrihet och yttrandefrihet och religionsfrihet, allt möjligt. Som var en del av moderniseringen av samhället. Och utveckling, fanns en ohygglig utvecklingsoptimism. Och teknikerna skulle bära det här, det rationella och så. Läkarna delvis också. Men man skulle nog med samma rätt kunna säga under den tiden splittring och oro. För då växte klyftorna och det var mycket strejker under tidigt 1900-talet. Men individualismen dök upp därför att du kunde plötsligt i det moderna samhällsbygget kunde du göra karriär. Om du var disciplinerad, om du bestämde dig, om du tog ansvar. Och så, då kunde du göra karriär, vilket hade varit, ja, det hade varit möjligt tidigare, men inte alls lika möjligt som det blev nu. När man behövde folk i industrier och i utvecklingen.
Ja, i princip vem som helst hade ändå möjlighet att göra karriär.
Just precis. Mm. Så det gamla skomakare blivit din läst och sådär, det dog ut.
Mm.
Vet du vad det är då? Det är rätt kul. Man brukar säga att uttrycket när någon är sjuk, så sa man tidigare att man hade drabbats av sjukdom. Men nu med individualismen så formulerade man om det väldigt ofta och sa, vad har du dragit på dig?
Mm, det har säga, blivit.
Ja, just det, du vill säga underförstått, du har genom ditt egen livsstil skapat din ohälsa.
Mm, ja, precis.
Och det är individualism.
Ja, verkligen. Ja, det är man själv som orsakar det då.
Just det.
Och så att den kombinationen att man, eller det är också ytterligare, man kan göra karriär, men också att man, och sen också att man skulle, man tar ansvar och gör det rätt för sig med det här systemet.
Ja, exakt.
Så det på något vis formar en individualism i det.
Ja.
Samtidigt, det är lite ironiskt egentligen, när man har, samtidigt har man det kollektiva, att alla ska betala till något gemensamt.
Det är det jag menar, alltså det är en lite svårhanterlig kombination. Eller svårhanterlig för oss i vardagen är den ju inte, men om man ska försöka analysera det så blir det lite problematiskt. För att vi ser båda, både den här kollektivismen och individualismen. Men kollektivismen är inte som i stora delar av världen baserad i första hand på släktskap.
Nej.
Utan kollektivismen är baserad på lojalitet, solidaritet med befolkningen eller inom yrkesgruppen eller så. Där facket exempelvis är ett uttryck för den här kollektivismen.
Just det, det är något som organiserat.
Så, ja, just det, så det är inte i första hand släkt.
Och vad, för i andra länder då så är ju släkten mycket starkare och starkare band. Hur kommer det sig? Är det på grund av det politiska systemet?
Ja, alltså en grundfråga man kan ställa sig, det är hur har man i det samhälle den här personen kommer ifrån? Eller vars värderingar den här personen traderar vidare? Hur har man i det samhället kunnat garantera varje individ skydd och trygghet genom hela livet? Det är ett grundkrav vi har haft, att man inte svälter ihjäl för att man blir sjuk. Det måste finnas ett skyddssystem. Och vi har då löst det genom individuell beskattning till staten. Stora delar av världen där staten inte finns eller myndigheterna kan, gör inte tillräckligt eller något sånt där, då är det släkten som tar statens plats. Så man betalar skatt till släkten. Det kallar man inte, det är jag som kallar det. Alltså i form av lojalitet och tjänster och gentjänster. Man skickar hem pengar när man har ett överflöd för att hjälpa familjen att bygga ett hus eller vad det kan vara. Och det är en väldigt direkt beskattning.
Mm.
Det är det. Och den kan vara mycket påtaglig för den enskilda individen. Så båda systemen, om vi nu kontrasterar system, det finns ju alla mellanlägen mellan det här, de här två förstås, bär på sina fördelar och nackdelar för de individer som lever i dem.
Ja, precis.
Naturligtvis.
Ja, att, precis. Man har att den, man kan lita på släkten och man hjälper varandra på massa olika sätt med barnpassning och pengar.
Exakt, exakt. Man lämnar inte alltså släkten tar hand om de gamla. Alltså kommunalt äldreboende är inte ett första alternativ.
Mm.
Och det här har ju varit en chockartad upplevelse för en hel del människor som har invandrat i Sverige. Inte minst för gamla. När de unga människorna uppvuxna i Sverige mer och mer har kommit att acceptera det och tvingas in i det svenska systemet, därför att vårt socioekonomiska system är upplagt kring det. Att föräldrarna får flytta in på äldreboenden och sånt där. Och för föräldrarna som har en annan tradition så är det väldigt uppslitande ofta.
Något annat som du tar upp som också är väldigt speciellt i Sverige, det är väl också vår relation till religion som har påverkat oss ganska mycket.
Ja, väldigt mycket skulle jag säga. Sverige lär vara, nu har jag inga belägg för det, men alla forskare säger att det är så. Det mest sekulära landet i världen. Det vill säga vi är väldigt, väldigt noga med att urskilja religion och kyrka från staten.
Mm.
I väldigt hög grad. Det är två helt olika saker. Nu betyder ju inte det här, vilket många tycks tro, att svenskar som individer inte är religionssökande. För det stämmer ju inte. De allra flesta söker efter någon form av mening. Naturligtvis. Men det är bara det att vår tro till kyrka och stat ihop, den är borta.
Mm.
Och det är väldigt länge sedan. I mycket hög grad beroende på upplysningstiden, 1600-1700-talet från Frankrike. Men också industrialismen. Därför att industrialismens lockrop var tekniken ska lösa alla problem. Man började lyfta upp logik som det högsta tankesystemet. Och det är ju det som gör, alltså, just det här mätbara som gör att jag ibland kan känna när jag kommer in på ett sjukhus. Ett modernt sjukhus, och de finns lite överallt i världen, men bland annat i Sverige. Som om jag i första hand skulle bestå av summan av ett antal organ. Mm. Därför att sjukhusen är ju organiserade. Tack och lov finns det då personal som förlöser oss från detta och får oss att känna oss hela.
Mm. Men det här med att tro på logik och naturvetenskap, och det kan ju också tas lite för långt. Att man liksom, det här är vi nästan besatta av det.
Ja.
Det har ju blivit. Men skulle du, alltså, sticka Sverige ut liksom, om man skulle göra en...
Ja, det skulle jag säga.
Vi är extrema där.
Ja.
För det har ju gett både, det finns ju både positiva och negativa sidor av det.
Både och, ja. Nej, som kulturvetare är jag ju väldigt försiktig med att säga bättre eller sämre. Men jag iakttar att det ser olika ut. Och även om det ibland är så, nu när jag pratar eller när man läser någon av mina böcker, att det framstår som om det är svart eller vitt, så är det ju aldrig så. Det är ju gråskalor förstås. Men pedagogiskt måste man ibland kontrastera. Och det här med religiositeten är ett känsligt område. Jag vet...
På vilket sätt då?
Ja, i Sverige. Man frågar inte människor gärna. Frågar du ofta, Fredrik, när du träffar människor?
Aldrig.
Tror du på Gud?
Nej,
man gör inte det.
Och det är så ovanligt så det är nästan konstigt om någon skulle säga att de gjorde det.
Just det, men då får man inte dra den felaktiga slutsatsen att... Exempelvis, jag tror att jag har det med i den där eller någon annan bok. Jag satt i ett litet hus på den afrikanska landsbygden och pratade med en gammal gubbe, så kom det in en ung svensk volontär. Och gubben frågade honom, därför att i det här området var det självklart att prata religion. Och frågade honom, vad har du för religion? Och han sa, nej men jag är ateist. Och gubben var alldeles som ett frågetecken. Därför att begreppet att inte ha någon religion fanns inte för honom. Och det betyder inte att han gick omkring hela tiden och tänkte på sina gudar, utan därför att begreppet religion i stora delar av världen snarare ska översättas med begreppet moral. Det är religionen som formulerar moralen för mig.
Mm.
Och vad då den här killen säger egentligen, när han säger jag har ingen religion, det är att han säger jag har ingen moral. Och då kan man förstå att han blir lite förvånad, milt uttryckt.
Precis. Något annat som jag tycker är spännande med att diskutera, det är ju det här med att Sverige har ju också blivit, Sverige är ett land som är ganska snabba på att ta till sig nya, liksom, ska man säga, trender eller nya, liksom, nya så här, maträtter eller moden
väldigt,
och så. Som också har gjort då att vi har blivit ganska också så här, mode. Någon slags, jag vet inte vad som är hönan och ägget där.
Nej.
Men vad skulle du säga, varför är vi det? Har det också att göra med någonting av det här?
Ja, det är en intressant fråga. Jag tror aldrig jag har tänkt på det riktigt, men så är det ju. Det är alldeles rätt, din beskrivning är korrekt. Sverige var ju det land som hade flest sådana här personsökare. Alltså vi var väldigt tidiga med allting, precis som du säger. Och väldigt snabba. Det beror väl på att vi har för det första så har vi väldigt många duktiga tekniker i landet. Det var någon som sa, i Sverige och i Finland så har vi nästan i varje ort har det funnits i alla fall en teknisk skola. Medan i Danmark har det funnits på varje ort en ekonomisk skola. Alltså mera en handelsmanna tradition. Men vi har baserat vårt välstånd på teknik och råvaror. Så tekniker finns det väldigt gott om. Och alla som är duktiga på teknik är ju inte tekniker. Det finns ju en lång rad otroligt vetgiriga, intresserade unga människor som snappar upp och vill testa och vill prova. Och för det första, ja, det där var det första, att det finns en tilltro till teknik överhuvudtaget. Och det andra är nog att vi har en hyfsad, bra utbildningsnivå i Sverige. Sen må PISA-utredningar och så säga vad de vill. Men det betyder också att människor är vana att lära sig. Alla har gått i skola och kan finna ett nöje i att vidga sitt kunnande. Och sen så finns det ju en entreprenörsanda och Sverige är väl hyfsat bra när det gäller entreprenörer, tror jag. Jag vet inte, jag kan inte svara kortfattat på den frågan. Jag tror inte ens jag skulle kunna svara på den om jag hade flera timmar på.
Nej, men det finns ju också de som, man hör med att vi också är ganska ängsliga. Att nu ska vi liksom ta in tentaklerna ute så här hela tiden.
Att vi är rädda för att bli betraktade som töntiga.
Ja, eller liksom, det är också det som gör att vi är öppna för nya influenser. Mm. Så man kan se det positivt att vi ligger liksom, mycket klädmode och sådär har ju producerat sig också. Att vi har så här,
ja, upplevelseindustrin i Sverige är ju den industri som sysselsätter fler en byggindustrin. Upplevelseindustrin, det är bland annat modedesign och annat, men det är också
musik och sådär.
Ja, men, så det är en del av det postmoderna Sverige. Ja. Där i ligger själva begreppet upplevelse. Det fanns knappast när jag var barn.
Vad innehåller det då?
Upplevelse, det är mycket mer. Det vill säga, i konsumismen som vi ser idag så uppmanar man människor inte bara att konsumera en vara, utan man ska konsumera en livsstil.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Den här livsstil med i en vara. Så minsta lilla detalj ska vara designad för den skvallrar om vem jag är. Den identifierar mig. Och begreppet identitet är ju förhandlingsbart. Du kan byta identiteter. Det kom en bok för många år sedan. Jag var väldigt tilltalad av titeln. Den hette Identitet, skjorta eller själ. Alltså i min barndom på 40-50-talen så var identitet, det var själen. Det var där du hade det. Men idag så är det utbytbart. Det har blivit en handelsvara lite grann. Så konsumismen är inbjuder till nyhetssökande. Den postmoderna tiden inbjuder också till upplevelser. Den postmoderna tiden förespråkar också inte vilka upplevelser som helst, utan det ska vara häftigt. Adrenalinpåslag. Lev i nuet. Carpe diem. Medan i den moderna tiden, då var tidsperspektivet planering. Se på din framtid. Men nu är det mera lev nu. Har du inte pengar till en bil just nu, men du vill ha, ja men låna. Låna för att resa.
Och jag tänker bara, då har vi också tekniken förstärkt det här ytterligare,
ja, sociala medier. Det är precis det. Det är precis det. Och den nya tekniken ger ständigt nya kickar, nya upplevelser.
Ja. Den har liksom förstärkt, ja, hela det, vad som nu är hönan
och ägget. Och det ligger också i det postmoderna. Att,
när började det postmoderna?
Svårt att säga. Man brukar, alltså, när det gäller arkitektur började det på 30-talet och postmodern, men om man talar om postmodern i de här sammanhangen så brukar man tala om, ja, 85-86 någonting. Men det är ju inte från en dag till en annan, utan det är ju en gradvis förändring. Man börjar, alltså, plikt som var det viktiga i den moderna tiden är ju bytt mot lust. Det ska vara trevligt. Och det är inte ett dugg bättre eller sämre, men man har problem med det. Du ser det inom polisen, du ser det inom försvaret, du ser det inom kriminalvården. Människor går utbildningar, engagerar sig, tar, nej fan, inte kul. Alltså det är den postmoderna tiden. Det ska vara, det ska vara trevligt hela tiden.
Mm.
Trivsamt och kul.
Men jag undrar ifall det är hur, i och med att vi inte har någon religion heller som skapar, det kanske också är någonting som kan vara identitetsbyggande. Vi är ganska, säkert, identitetslösa.
Säkert.
Om man tar bort vissa delar som, ja, gör att man, ja, då, den här konsumtionskulturen, ja, och, har blivit stark.
Det är väl, jag tror att du leder tillbaka till ett svar på din egen fråga. Tror du inte det? Alltså att till slut är tekniken är ett sätt att se, kan det här skapa, kan det här ge? Det finns ett tomrum hos rätt många.
Mm.
I ett sökande ständigt efter nytt. Det är inte bara teknik, det är ju, folk bygger om kök och de lyfter sig och de sprutar botox och de opererar bort lite här och där. Man kan ständigt förnya sig. Och det är ett drag i den lite hetsiga postmoderna livsstilen.
Jag tänkte vi skulle hinna säga någonting också om det här med hur, ja, men hur folk från andra länder ser på oss svenskar och sådär. Man har ju ofta en bild av, en klassiker är väl det här med att svenskar är tillbakadragna och kanske lite introverta. Och sådana saker. Ja, det finns ju massa sådana.
Jag tror att jag skrev om det i den där boken också. Om man vilket jag har gjort många gånger. Jag frågat en grupp svenskar, vad tycker ni är typiskt svenskt? Och förutom köttbullar och midsommar och sånt där. Så kommer det upp en del begrepp. Ja, vi är lite tillbakadragna, lite introverta, lite blyga, vi är lite tystlåtna. Ja, sådär. Och alla de här orden är naturligtvis vart och ett för sig rent nonsens. Därför att det hänger på vem du jämför med. Det är sant, vi är mer tystlåtna än vissa, men vi är också betydligt mycket mer högljudda än andra. Men vad som är kännetecknande för de här begreppen, om du tänker på dem, det är att man kan sätta minustecken framför dem. Och det är lite, ja, du, förstår du vad jag menar?
Nej.
Jo, alltså att vi är lite tråkiga, vi är lite tillbakadragna, vi är tysta. Det låter inte,
ja,
så kul.
Det låter
kul.
Negativa ord.
Ja, det är negativa ord. Och det skulle jag säga är lite karaktäristiskt för svenskar. Men det betyder ju inte att vi tycker att vi är det. Det är bara det att vi har fått lära oss att vi får inte ge uttryck för att säga vi är jävligt demokratiska. Vi jobbar för jämlikhet och jämställdhet och vi värnar om barnens rätt och sånt där. Det vill vi att andra ska säga.
Mm.
Men själva har vi svårt att säga det.
Så när, ja, precis. När vi beskriver oss själva, vi svenskar, ja, så kommer det upp.
Väldigt ofta i negativa termer.
Mm.
Och det är lite olyckligt vid ett internationellt sammanhang, därför att människor förstår inte det. Vet, om svenskar som flyttar till Spanien och beklagar sig över det svenska skattesystemet och så här, det enda de gör, en del.
Mm.
Och många utlänningar, de förstår det, ja, men ni får ju mycket för och så. Så att jag har ju varit på otaliga internationella konferenser och kongresser där svenskar har ställt sig upp och sagt, ja, ni får ursäkta, det här är inte mitt modersmål, jag har forskat på det här bara i 5 år. Alltså man börjar med en ursäkt för att det inte är så jävla bra det jag ska säga.
Ja.
Och så kommer ju exempelvis
så det kanske är typiskt
amerikaner.
Ja.
Så, då, kvaliteten kan vara precis lika god.
Ja. Så det är väl någonting som är typiskt svenskt?
Ja, det skulle jag säga.
Hur vi,
det skulle jag säga.
För du nämner ju också det som, det tycker jag var spännande, det här med att vi gärna beskriver oss då med ord med minustecken.
Ja.
Men kommer någon annan då från ett annat land?
Ja.
Och beskriver oss så blir vi irriterade.
Då blir vi väldigt irriterade. Ja, vi och vi. Många blir det.
Ja.
Och säger att, ja, men finns det inget bra då? Alltså, sådär. Och så att jag brukar varna invandrade grupper och vänner för det här. När svenskar börjar säga, vad tycker ni om oss löjliga svenskar då? Då är det varningssignal.
Mm.
Man vill inte höra de här som har kommit till Sverige uttala sig negativt. Man vill att de ska säga, det här är ju fantastiskt, vilken frihet ni har. Och så får vi lite generat säga, äsch.
Mm.
Och så.
Mm.
Att det här är ett spel för gallerierna, alltså det negativa.
Men det är något vi gör, vi svenskar.
Känner du igen det, Fredrik?
Absolut, ja. Jag tänker bara på det här med... och även om vi inte talar om svenskar, även om man, när folk pratar om sig själva, så vill man kanske gärna framstå som, nej, men jag kan inte det här så bra, och så får ju andra i snarare fall säga så här, men, ja, men du är ju expert, ja, på det här.
Exakt så. Exakt så.
Det är någonting som ligger i kulturen.
Och det där tycker jag också skönjer när jag ser intervjuer med idrottsmän. Det där, det är väldigt speciellt tycker jag. Eller kvinnor. Och man frågar så här, ja, du kom 27, hur kändes det? Ja, jag är nöjd. Jag gjorde så gott jag kunde. Och det tycker vi är jävla bra. Och det är ju jättetrevligt och sympatiskt. Men det skapar inga vinnare.
Nej, men sen har ju faktiskt det blandats upp i och med invandring.
Ja, i mycket högre.
Om du tänker Zlatan i spetsen. Och det finns...
Jo, han är extrem.
Ja, han är extrem. Men jag menar, det har ändå blandats in mer andra...
Väldigt mycket. Väldigt mycket. Och det är hemskt roligt att se det.
Jag tror det skiljer sig liksom, ja, om man bara backar ganska nära i tiden.
Ja, det tror jag också.
Vilket är kul.
Ja, det är jättekul.
Men om man säger så här, när är man svensk?
Oj. Ja, du kan hitta vilken definition som helst när du är svensk medborgare eller när andra ser dig som svensk eller när du själv bestämmer dig för att jag är svensk. Jag skrev ju en bok som hette Mors dag och Eidelfitr och några andra svenska festseder. Mm. Eidelfitr, det är avslutningen på fastemånaden Ramadan. Och det blev det jävla ramaskri. Och man bara, vad fan menar han med det där? Men så åkte jag intervjuat på TV4 då. Och de är ju så tjusiga så de skickade taxi till Stockholm för att hämta mig. Så åkte jag taxi till Stockholm från Uppsala. Och då var det en taxichaufför, bördig från Egypten, som körde. Och han frågade, vad ska du göra där på TV? Jag ska intervjua som en bok jag gett ut. Vad är det för bok? Och så sa jag, den heter Mors dag och Eidelfitr. Och några andra svenska festseder. Då tystnade han totalt. Och så sa han efter 20 sekunder. Ja, fan, det stämmer. Hans dotter, född i Sverige, muslim, firar Eidelfitr. Alltså, det här är en känslig fråga. Eller känslig, det är en intressant fråga. Men jag menar att det faktum att det bor många 100 000 muslimer i Sverige, som är svenskar, som betraktar sig som svenska, bland annat som svenskar. Och som firar Ramadan och därmed också Elfitr. Rättfärdigare att kalla det en svensk sedvänja. Men att morsdag finns med där, det är ingen som reagerat på. Mm. Hur svensk är den då? Jo, den importerades från USA 1919. Mm. Alltså det är ohyggligt komplext och komplicerat att börja tala om det äkta. Äkta svenska och sådär. Det är ett minerat fält.
Mm.
Och det, men det är ju en del politiska krafter som försöker använda sig av begreppen. Lite populistiskt sådär.
Ja, för exakt. Och jag ställer kanske frågan också för att det har hänt mycket sedan boken kom.
Ja.
Om man tänker bara då, om man tittar på inom politiken de senaste 15 åren så har det hänt väldigt mycket inom där. Vad tänker du om det? Liksom, hur ser du på den?
Ja, jag tycker att i den postmoderna världen så ingår utsuddandet av gränser. Gränser mellan manligt och kvinnligt exempelvis. Det är ju inte en tillfällighet att begreppet hen dyker upp. Utsundandet mellan gränser mellan finkultur och populärkultur. Det var en mycket tydlig gräns i min barndom. Vad som var finkultur och vad som var populärkultur. Men idag ser du ju symfoniorkestrar som spelar Beatles och ABBA. Man blandar. Man accepterar inte gränser. Inte i ålder heller riktigt. Det finns inget som är självklart vad man måste göra om man tillhör en viss grupp, utan man gör. Man accepterar inte gränserna. Och det finns mycket dynamiskt och kreativt i det. Men jag tror att bland annat detta, att även nationsgränser håller på att suddas ut. Inte bara genom EU-projektet, utan därför att företag idag är mycket mer internationellt orienterade än vad de har varit tidigare. Och får likheter och knyter broderskapsband med företag över hela världen inom samma sektor. Så att nationsgräns betyder mindre och mindre och mindre. Och det tror jag är någonting som har bidragit till att skapa en känsla hos vissa.
Av att, oro.
Oro, ja. Gränslöshet, vad är detta? Men vi är ju danskar, vi är ju svenskar, och då dyker de här lite högerpopulistiska grupperna upp och kan skickligt genom sin retorik anspela på en rädsla, en oro som ingen har uttalat eller verbaliserat.
Mm. Och det är det som sker överallt i
världen. Ja, precis, precis det. Mm. Du har Trump, du har Putin, du har alla möjliga. Och det otäcka med detta, det är att människor idag är rädda. Vi kanske inte du och jag, men generellt, vi trummas in i en vetskapen om att vi lever i en fruktansvärt otrygg och osäker värld. Det är inte bara terrorister, utan det är chips som är cancerframkallande, och det är, jag kan inte stå och titta på 5 lekande barn i en sandlåda. Då tror folk att jag är pedofil. Mm. Alltså, det är en misstro. Och det finns en rädsla, en osäkerhet, en otrygghet i samhället. Larm säljer som aldrig förr, exempelvis. Som en indikator på detta. Och människor som är rädda har väldigt lätt att ty sig till en person som säger: jag löser problemet. Mm. Och det är populismen. Det är populismen. Det är så, de här ledarna är ju väldigt oblyga i sitt sätt att förmedla att de kan ta hand om problemet. Så pekar de ut ett problem och säger: det är problemet. Ja, säger alla rädda. Blir vi bara av med det problemet så blir allting som det var. Trevligt och fint igen.
Mm.
Och det är farliga krafter.
Men det är intressant det du säger med just att utvecklingen och det, den här både då med företag, det är globaliseringen,
ja, ja, exakt, ja.
Och en slags utveckling någonstans, så det, de som inte känner att de hänger med där liksom,
blir, precis,
wow, nu hamnar jag här, ja, utanför och blir obehagligt.
Jag skrev en bok om varg, och det kan ju tyckas underligt, men alltså inte som biologiskt varelse utan som kulturellt fenomen. Schismen mellan varghatare och vargkramare. Det är den enkla begreppsapparat som används där. Och jag intervjuade väldigt många bland de här som man brukar kalla varghatare. Och att de räknar ju upp alltså precis det här. Man står utanför, man har inte tillgång till det, är maktlöshet. Och det är de grupperna. Det är de grupperna som säljer sig till de här främlingsfientliga grupperna. På en liten ort där jag var, där det fanns en enda person med invandrarbakgrund, brände man kors.
Mm.
Man hade inga som helst problem med någon sorts invandring, men man tar symbolen. Du vet, det här är Ku Klux Klan symbolen att bränna kors. Och så. Och det bildas ute på landsbygden, så bildas det starka krafter. Man känner en maktlöshet mot makteliten i storstan.
Mm.
Och det tar sig sådana här uttryck.
Mm.
Det här att man känner att man står utanför beslutsprocessen. Jag kan inte påverka, spelar ingen roll vad jag säger eller gör. Jag får inte ens diskutera invandringspolitik. För då sitter alltid någon jäkel och kallar mig rasist.
Mm.
Det där är jättefarligt. Att det skulle jag säga är också en del av det svenska faktiskt.
Att
rädslan över att inte vara politiskt korrekt.
Mm.
Och det är förlamande för den intellektuella debatten. Det är inte bara ointellektuellt, det är antiintellektuellt. Alltså att döda debatt med att skrika till någon, du är homofob. Eller du är islamofob, eller du är rasist, eller och så att man stämplar och etiketterar människor som vågar ha en uppfattning. Och det är väldigt olyckligt. Det ligger också till grogrund naturligtvis för de här framväxande rörelserna. Och som inte bara är framväxande längre, utan de är ju i maktposition på många håll.
Mm.
Och du kan inte blunda för det faktum att enligt opinionsmätningarna så är ju var femte svensk du möter, eller till och med var fjärde, röstar på Sverigedemokraterna.
Mm.
Nu är naturligtvis inte Sverigedemokraterna, som vissa har sagt, ett enfrågeparti. Det är det ju inte. Men det är ett ensvarsparti. Det vill säga, svaret på alla problem har att göra med invandringen och integrationen.
Mm. Och det här med några stora frågor just nu tycker jag ändå är till exempel skolan och sjukvård, ja, och de sakerna. Och för att återgå till det vi sa förut, att det kanske är det när folket känner, men vänta nu, det är inte ordning på de här grejerna. Ja. Då börjar vi ifrågasätta staten mer då.
Absolut.
När man
tänker, absolut.
Det här är ju, vi betalar skatt och det här funkar inte.
Mm.
Eller hur?
Ja, det är precis det. Man känner att man har blivit sviken.
Mm.
Att den ena parten håller sig inte till kontraktet som du formulerade det förut.
Jag tycker också det är intressant att vi då, som svensken är väldigt så besatt av att mäta det naturvetenskapliga och att vi då också blir ett av de länderna som har dragit det längst med att vi också ska mäta de skola och sjukvård, alltså vi bedriver de verksamheterna på det sättet.
Vad
det finns för samband där, det vet jag inte, men
nej,
det är ju intressant.
Det går inte att veta riktigt, men
det är spännande.
Men, ja, det är mycket spännande och ibland lite oroväckande, och ibland kan man ju se tendenser att det börjar dyka upp lite annat. Man börjar resonera omkring. Jag ser fler och fler tvärvetenskapliga projekt exempelvis, där man inte nöjer sig med att bara ha läkare och ingenjörer, utan man knyter till sig humanister och samhällsvetare. Och det är väldigt lovvärt, det tror jag. Det är så det måste gå till. Därför att det är människor till slut det handlar om.
För jag tycker det här är spännande med att, jag minns att jag pratade med ett företag då som håller till i England då. Och de sa det så här, att nej, men när vi tittar på kosttrender, då tittar vi på vad händer i Sverige, för då vet vi att då kommer det till England några år efter. Alltså det var deras, liksom, när de, för att vi är så snabba på att ta till oss veganskt, vegetariskt, alltså vi byter gärna ut. Och det är någonting tycker jag som är spännande att vi gör.
Ja. Visst.
Man kan kalla det ängsligt, eller så kallar man, vi tycker väl själva att vi är moderna.
Vi söker efter perfektion,
uh-huh,
helt enkelt på något sätt. Men jag kan ju säga att en sak som har sagts om svenskar. Vi ska veta det att inom EU exempelvis så har Sverige ett gott anseende. Svenskar anses vara kompromissvilliga och vi lyssnar bra och sådär. Men, säger man, svenskar kan diskutera tekniska detaljer i timmar. Men kan inte småprata i 20 minuter.
Nej.
Och det är en återspegling av detta att vi har lyft upp det sakliga. På bekostnad av annat. Om du tittar på begreppen utbildning och bildning så är det ingen som helst tvekan om annat än att vi i Sverige har satsat nästan alla resurser på utbildning.
Mm.
Med ett mål. Och det har givit oss fantastiskt mycket gott.
Mm.
Men när det gäller allmän bildning alltså, så har vi nog kommit lite i bakvattnet. Det är svårt för de flesta svenskar att på något sånär initierat sätt diskutera opera eller andra såna här fenomen, mm. eller litteratur. Hur många svenskar känner till vem som har fått Nobelpris i litteratur? Hur många har läst?
Nej,
så, nej, men det kanske man inte gör i andra länder heller, men just den här konversationskonsten
mm.
är lite borttappad.
Jag läste också någonstans det här med att fred ger utrymme för kreativitet. Och vi har ju också haft, vi har ju liksom haft fred i Sverige.
Ja.
Och vi är också ganska ett kreativt, alltså att vi, om man ser till Sverige, att det är mycket som kommer från Sverige. Om det kan finnas ett samband där då mellan att vi har ändå haft utrymme.
Ja.
Att,
men jag tror nästan att det är tvärtom. Jag tror
att krig
skapar kreativitet.
Ja, men avslappning ger skapar kreativitet.
Jo, men hur många kommer att utnyttja det? Låt oss ta ett exempel. Det var någon gång inför någon svininfluensa. Så där folk stod i kö för att vaccinera sig. Och jag stod i en sån där kö. Den var väl 100 meter lång. Och så plötsligt så sa jag till en som stod bakom. Eller en man som stod bakom, en invandrad man. Han sa det. Fan, här skulle man ju sälja smörgåsar. Varför går ingen och säljer smörgåsar? Jag sa, ja, det har du rätt i. Det tänkte jag. Men varför gör de inte det? Svenskarna har det för bra.
Ja.
Svenskarna är bortskämda. Så det var hans uppfattning. Att vi behöver inte kämpa så förskräckligt hårt för att överleva. Vi kan luta oss lite grann mot
den
tryggheten.
Det kan vara den aspekten också.
Ja, så, och då dövas ju en del kreativitet
mm.
om man inte behöver. Det är ju ur nöden kreativiteten ibland dyker upp.
Mm. Ja, just det. Man är som bäst kanske med kniven på strupen när man väl...
Kanske. Ja. Jag vet inte.
Ibland. Ja, ja. Personligen är man ju... Det är först då man får saker gjort ibland också. Ja. Just det.
Men fred har vi haft länge.
Ja, ja, det kanske också har varit med
det
och
det tror jag har
bakat.
Bidragit väldigt mycket. Jag tror det har skapat också ett förbud mot en nationell stolthet. Alltså vi var ju fruktansvärt nationalistiska under långa tid. Men sen såg vi den här fascistiska stöveltrampande nationalismen under andra världskriget. I första hand från tysk sida. Och sen dess så blev det... Nej... Ja, alltså försiktigt med nationalism.
Nu vågar man knappt ha en flagga.
Nej, just det.
Det är ju ganska extremt.
Ja, det är väldigt extremt. Och, det är, och i andra fall att man inte fick, under en period var det flera skolor där de inte sjöng nationalsången eller vad det kan ha varit. Hissa flaggan på av skolavslutningarna för det kunde missförstås. Och min fråga är då, alltså, vem blir mest överraskad över en sån gärning? Jo, det är ju flyktingarna. Är det någonting flyktingarna är medvetna om så är det vad det innebär att kämpa för sin identitet. Det är ofta därför man har flytt. Så det där är totalt missriktat. Totalt missriktat. Man ska inte, tro inte att jag förespråkar en överdriven, alltså, men någon sorts sunt självförtroende i det egna samhällets relativt goda struktur och så. Det tycker jag, det är en bra grund att stå på, tycker jag.
Mm.
Men ingen överdrift och ingen sån där chauvinistisk variant.
Nej.
Det är inte det jag tar.
Nej, precis. Och vad skulle du säga, vad är dina rekommendationer?
Till?
Jag tänker om man lyssnar på det här och man med just funderingar kring vad egentligen...
Ja, då har jag en grundläggande rekommendation, och det är att komma ihåg om du möter människor från andra delar av världen. Behöver inte vara från andra delar av världen, det kan vara en annan generation. Det kan vara mötet mellan landsbygd och stad. Det kan vara mötet mellan olika yrken, you name it. Koncentrera dig inte så mycket på den andra och vad den andra tycker, utan tänk lite grann på dina egna reaktioner. Ta ett ansvar för att du själv ingår i det här mötet. Att det är värderingar och annat hos dig själv som blir utmanade, och du kan lära dig väldigt mycket av det här. Det är lärorikt att se hur människor runt denna jord kan ha valt 10-12 olika sätt att hantera, kanske till och med lösa ett likartat problem. Det är en oerhört tillgång att få ta del av det, men det krävs lite grann. Det krävs att man öppnar sig. Mm. Och ser sig själv i ett relativt ljus, att jag förstår att jag är till stora delar en produkt. Mina värderingar, mitt beteende, mina attityder är till stora delar en produkt av uppfostran i ett kulturellt sammanhang. Och att man kan ifrågasätta en del av det. Ta till sig visst, stöta bort annat. Allt kan man inte acceptera, det går inte. Jag är ingen vän av 100% i kulturrelativism. Det tror jag inte ett ögonblick på. Men alltså en öppenhet och en ödmjukhet. Det är någon sorts rekommendation.
Mm. Mm. Jag kom på en grej när du sa, alltså, en sista fråga. För vi svenskar tycker väl också att vi är väldigt moderna.
Just.
Eller hur? Vi är lite grann, liksom, ni andra kan komma hit och lära er om ni vill.
Ja, precis så. Och så ibland kan man höra, ge dem bara 100 år så är de snart i fatt.
Ja, precis. Just det,
som om det vore någon sorts självklar rörelse. Men det vi har är ju baserat på politiska beslut och annat. Men när 50-talet bröt in i Sverige, då låg ju Sverige, eller i Europa... Sverige hade ju inte deltagit i andra världskriget, så vi låg lite före i industriproduktion. Hjulen rullade, arbetslösheten var låg, pengar fanns, man etablerade de sociala skyddssystemen som vi ser idag och så vidare. Och så vidare. Och det kom folk från hela det krigshärjade Europa för att lära av Sverige. Och tuppkammen växte. Och
det är det som ligger kvar.
Jag tror det. Jag tror att det är det, vet du. Att det är... Vi har sedan dess levt med någon sorts icke kanske uttalad och ibland uttalad uppfattning om, jo men gör som vi bara så blir det bra.
Mm.
Och det finns ju många idag som än idag inbillar sig att vi har det mest avancerade socialförsäkringssystemet. Och det här ser du exempelvis när det kommer välutbildade människor som flyktingar till Sverige. Och säger, jo han är visserligen tandläkare, men du vet, det är en utbildning i Indien. Vet du, det är underförstått, den når liksom inte upp till vår nivå.
Nej. Precis. Ja, men och sen
man måste få lite perspektiv på det här. Min fru har under många år jobbat på Akademiska sjukhuset i Uppsala, bland annat med transsexuella. Som tycker att man har fel fysiskt kön. Och får vänta jättelänge på operation i Sverige. Inte många. Några av dem tar sina egna pengar, lånar pengar och åker till ett annat land. Där de får den mest fantastiska operation. Och en enastående vård. Vilket land är det då? Jo, det är Thailand. Vem trodde det? Nej, att Thailand kunde vara överlägset Sverige.
Mm.
I den frågan. Alltså vi måste få klart för oss att världen runt omkring oss har förändrats.
Mm.
Det är inte så självklart att alla de svenska lösningarna är de bästa. Att vi har högst kvalitet på allting. Brittiska läkare tar emot, 3 eller 4 gånger så många patienter per dag som svenska läkare gör.
Mm. Frågan han blir ju någonstans, vad är egentligen modernt?
Alltså, ja, det är exakt. Just det.
För tror man har bilden av att det gäller att, som säger, ligga före eller efter. Ja, men före eller efter vadå?
Ja, exakt.
Var ska man?
Ja, just det.
Eller hur?
Precis. Nej, det är... Men sen ska man komma ihåg att de viktigaste kulturella gränserna i världen dras inte efter nationalitet.
Nej.
Utan det är landsbygdsstad och det är... Alltså en högutbildad iranier från någon medelstor stad i Iran exempelvis har i många viktiga kulturella hänseenden mycket större likheter med en högutbildad stockholmare än vad han har med en icke-läs- och skrivkunnig iranier från landsbygden i Iran.
Mm.
Inte till 100%, men utbildningsnivå och storstadsboende ger per automatik vissa
förhållanden. Vissa värderingar,
ja,
kanske.
Just det.
Mm. Just det. Om man lyssnar eller tittar på det här och känner man vill ställa någon fråga till dig kanske.
Det går jättebra det.
Hur gör man då enklast?
Ja, man kan mejla till mig. Det är en väldigt lång mejladress där. Jag visste inte när jag fick den att jag kunde ändra den. Så den är lång.
Mm.
Det är gillisherlitz i ett ord. gillisherlitz.konsultab@telia.com. Hör jättegärna av er.
Mm. Mm. Tack för att du var med.
Tack.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets, featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea's sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code MOM.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.